Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och den situationen, alltså jag storbölar efter. Och det är än idag så kan det, är det jättejobbigt för mig egentligen att prata om det. Jag tänker tillbaka på det. För jag har varit med om så många människor som har sagt att de hade väntat, de har gått och jobbat hela livet, de går i pension och då ska de köpa det där huset i Thailand som de har drömt om. Och så sitter de där en meter från mig med en stroke och är halvsidigt förlamad. Och jag känner, herregud alltså. Så lätt heller kanske en människa du har levt med i 50 år som ligger på golvet, du är totalt sönderstressad och att du ska göra de här kontrollerna, det är inte lätt.
Kommer pappa hem ikväll? Den frågan fick Björn Jardeland för några år sedan när han som ambulansskötare hanterade ytterligare ett larm med hjärtstopp. Den gången gick det bra och pappa kom hem igen, men det är bara 10% som gör det, övriga avlider. Det fick Björn att börja fundera på hur han på bästa sätt skulle kunna bidra till att fler överlever. Han kom fram till att det var inte i ambulansen. I juni 2021 följde den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen ihop under en EM-match. Många blev efter den här händelsen intresserade av att lära sig mer om hjärt- och lungräddning och Björn ställde sig frågan: ska det behövas en Christian Eriksen varje år för att vi ska förstå? Det blev startskottet till hjärtuppropet. Vi pratar också om varför han vill dö utfattig och hur ensam han känt sig som ambulanssjukvårdare. Innan vi börjar, nästa avsnitt släpps den 9 juli. Vill du lyssna på avsnittet närmare en vecka före alla andra och utan reklam? Då tycker jag att du går in på patreon.com och letar upp spännande möten och tecknar dig för ett avtal. Nu kör vi! Jo, innan vi börjar så ska vi berätta att vi sitter på Ackordcentralen i Malmö. Det är ju poddens hem i södra Sverige och här har vi spelat in ett antal gånger. Så vi riktar ett extra tack till Peter Överman som är chef här på Malmökontoret och Mette Kullberg för en fin service. Vi har fått ett bra konferensrum och vi har fått vatten och vi har fått det vi behöver. Så nu ska vi gå över till väsentligheterna. Välkommen till podden Spännande möten, Björn Jardeland.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Hur mår du idag?
Ja, men jag är bra. Lite trött kanske efter mycket jobb den senaste tiden, men annars är jag på hugget. Ja,
vad är det för jobb du har gjort på senaste tiden?
Nej, det är ju mycket med hjärtuppropet då som jag är engagerad i. Det är mycket jobb, mycket tankar, idéer som kommer. Mm. Så gäller det bara att sortera lite grann i de tankarna.
Du kastar dig ju rakt på ämnet som vi ska ägna en stor del av idag. Ditt engagemang inom hjärtuppropet. Men du är ju också ambulanssköterska, heter det va?
Ja, ambulanssjuksköterska. Ja. Eller före detta skulle jag vilja säga.
Före detta, ja. Mm. När satt du i en ambulans sist?
Ja, det är lite oklart för tiden har ju det har gått och jag misstänker att det är någonstans, det låter väldigt flummigt detta, men 2000 kanske 11-12 någonstans. Så det är mina sista minnen då av ambulansen.
Och sen berättade du att du hade gjort något gästspel under covid-tiden.
Ja, men det har alltid varit så. Alltså, det här är ju inte bara ett jobb, det är en livsstil att jobba i en ambulans med den här. det här att du vet inte vad som förväntar sig den dagen. Så att det är ju spännande jobb naturligtvis. Och det har inte gått en enda dag sedan jag slutade, fast jag har gjort andra saker sedan där jag inte har tänkt på det här med att komma tillbaka till ambulansen. Och under covid, när det rasade som värst, så kände jag att ja, men nu får jag faktiskt ta och hjälpa till lite grann. För jag tror att det var ju väldigt mycket så att det är många människor ute som jobbar i privat verksamhet som har en kompetens som skulle kunna vara guld värd under sådana här tider. Så att jag gjorde ett försök helt enkelt att komma in i ambulansen igen och gick ett antal utbildningsdagar då som man behövde för att rosta av sig lite grann. Men jag spelade tyvärr inte så länge där innan jag flög bort igen helt enkelt.
Vad kommer det sig att du flög bort igen?
Nej, det... Jag insåg att det var inte riktigt samma yrke som jag kom tillbaka till också. Det hade skett väldigt stora förändringar i ambulanssjukvården. Och sen naturligtvis kommer man ihåg de här delarna också där man jobbade väldigt hårt. Väldigt långa arbetspass, ingen ledighet, man knappt som man kan få äta eller någonting på raster och så. Så att det kommer tillbaka lite grann den där känslan att det var ju inte bra det där.
Vad är det som är mest slitsamt med den där livsstilen?
Det är väl oregelbundenheten. Alltså att, det är så att du jobbar i många långa pass. Och så som det ser ut idag i ambulanssjukvården, oavsett var du är någonstans i Sverige, så jobbar du ju konstant de timmarna du är där.
Hur många timmar är det då?
Det är delat dygn i alla fall här nere, så att det är 12 timmar du jobbar. Och det gäller det ju att... Alltså, det jag har lärt hela tiden ju. Och det är inte som jag kommer ihåg förr när jag tidigt i min ambulanskarriär. Då hade jag ju, alltså det kunde ju vara faktiskt så att på natten när man jobbar natt. Att man inte hade någon tur på natten och kunde vila lite grann. Och på dagtid så kunde man planera in att nu ska jag äta lunch och så. Men sen många år är det ju borta, utan man kör ju konstant idag. Så att man får tigga till sig en paus på 10 minuter och ta en kopp kaffe. Eller så får man ta maten och kaffet i bilen helt enkelt.
Men när vi checkade lunch så berättade du att man hinner inte ens gå på dass många gånger.
Ja, det var inte så alltid naturligtvis, men det hände att det var full fart hela tiden. För det är klart att med de få resurserna som finns och det sker saker ute i samhället så blir det liksom en liten kö då med folk som behöver hjälp. Så att man hann inte vara färdig med ett uppdrag innan nästa uppdrag kom direkt helt enkelt.
Men är detta en kombination av fler människor, fler uppdrag och färre ambulanser och färre mindre personal? Eller vad är orsaken till att det blir sån stress?
Ja, det där är nog svårt. Ja, det är ju fortfarande grund och botten en bemanningsproblematik att det är för få ambulanser. Det kan inte vara rimligt att det är 6-7 ambulanser i en storstad som Malmö till exempel när det är som flest ambulanser. Så att det borde vara många fler resurser. Sen är det kanske lite grann också det här med tillgängligheten i vården. När du är sjuk idag, var ska du ringa någonstans? Du kanske ringer vårdcentralen på morgonen och 10 minuter senare så får du besked att det finns inga akuttider lediga och du får ringa en annan dag. Och det är inte alltid så lätt att veta var man ska vända sig när man är sjuk. Och det leder ju också, tror jag, till att man ruttnar ur lite grann och sen till slut så ringer du ambulansen helt enkelt. För då vet du att där kommer någon, att du kommer på sjukhuset. Så att det är nog ett, ja, jag tror att det är många olika faktorer naturligtvis.
Du sa att det var ett kall. Vad var det som kallade i början när du liksom bestämde dig för att nu ska jag börja jobba i ambulans?
Nej, men det är ju att vara med och hjälpa. Det är ju en otroligt skön känsla. Och framförallt att om du får vara med och rädda ett liv, det är ju den största gåvan man kan få, att få lov att vara med och rädda ett liv. Så att man har många liv på sitt samvete, positiva naturligtvis.
Men, vad krävs, vad behöver man få för egenskaper för att jobba med det här?
Ja, det är ju klart vissa egenskaper man kanske måste ha innan man börjar yrket, eller som man tränas kanske i din utbildning som sjuksköterska, att man lär sig vissa saker. Sen ambulansyrket är ju en liten annan del av vården där det ställs höga krav på att du kan är flexibel, att du kan hitta lösningar själv, ta beslut och stå för dina beslut, ta konsekvenserna av dina beslut. Det tycker jag utmärker verkligen jobbet i en ambulans, att du har väldigt, väldigt stora befogenheter i en ambulans, men du är också väldigt ensam i dina beslut många gånger. Men du måste också ta konsekvensen för dina beslut.
Men vad är konsekvenserna?
Nej, men konsekvenserna är ju att du den behandlingen du ger ju naturligtvis, om den är helt korrekt, den behandlingen du ger just för det här, de symptomen du har tolkat och liknande. Så att, men det är ju samtidigt det som är charmen med yrket, att du har stora befogenheter.
Men är det inte lite det här att när du väl kommer ut på en olycksplats eller till någon ställe där det är ett akut skeende, att du, vad du än gör, så skapar du en förbättring?
Ja, det är många gånger. Man kan inte göra mycket sämre, det är det, men naturligtvis är det så. Och som vi sa innan, att det är ju, man vet ju inte riktigt vad som väntar sig när man kommer fram, men man är så pass tränad i det så att när man har jobbat länge i ambulanssjukvården, då infinner sig en trygghet, ett lugn som gör att du hanterar de här situationerna. För du, trots allt så blir du ju kallad till katastrofer och människor i nöd. Och det är ju många gånger väldigt kaos på plats, och du förväntas vara den som bringar lugn i det här kaoset. Så att, och anledningen till att man kan bringa den lugn, det är att du vet vad du ska göra i nästan alla fall. Och då blir man lugn av det också.
Har du minne av några fall där du kände att wow, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra?
Ja, det kan vara. Då har det inte handlat om alltså, medicinska behandlingar. För att det är ju lite grann så att om du får en hjärtinfarkt så är ju behandlingen så och så och så. Och det har du ju full koll på hur du ska göra. Du möter inte så mycket överraskningar. Men det kan vara andra situationer där, alltså som ett exempel skulle kunna vara att du blir kallad till en lägenhet där någon har en överdos av någon drog, och där samtidigt är små barn i lägenheten. Och då finns det ju liksom en sån aspekt också, att du måste värna för barnens rätt och göra de här orosanmälan och anmäla som vårdpersonal. Det är inte alltid man vet i alla sådana situationer exakt hur man ska göra, men då är det ju viktigt att man har någon kollega med sig också som man kan resonera. Och i alla fall på den tiden där, när jag jobbade, då hade vi många ambulanssjukvårdare då, som hade jobbat många, många år i yrket, som var, de var verkligen sköna att haka på. Alltså, för de hade varit med i några situationerna så många gånger innan och kunde, ja men gör så här, det gjorde vi förra gången och förra gången igen och det gick jättebra. Så att, och det, så den tryggheten, idag så har jag en liten grann uppfattning att när jag kom tillbaka nu när jag gästspelade, så var det väldigt många nya i ambulansen som inte hade jobbat så länge. Och det är ju, tror jag, viktigt att man lär sig av seniorerna eller de som har varit med. För arbetet är komplext.
Men vilken information har du när du kommer ut på en sån här plats där det hänt någonting?
Ja, den informationen som man får är ju SOS Alarm som har då tagit emot larmsamtalet, och de försöker ju ta reda på så mycket som möjligt. I de allra flesta fallen stämmer ju det som man kommer till också, ibland gör det inte det. Och det kan ju handla om att man inte riktigt har fått grepp på det under intervjun i samtalet. Det kan också vara så att människor inte riktigt har berättat exakt hur det ligger till. Så att den informationen har man ju i regel, för det mesta i alla fall.
Men jag tänker på att om du kommer till en plats där det är något, det är precis skett en våldsbrott eller pågående våld eller sådana här grejer. Vilken information får du då?
De är väldigt lyhörda i SOS Alarm när de gör intervjuerna just på sådana här frågor. För det är ju jätteviktigt det med vår egen säkerhet i det. Det ligger högst prioriterat för oss. Nu pratar jag precis som jag jobbar i ambulansen, men det var ju viktigt naturligtvis och är viktigt för alla som jobbar att man själv kan komma hem på kvällen igen. Så SOS är ju ens förlängda arm där, så det var ju väldigt viktigt att de gjorde en bra bedömning. Och det är min absoluta ihågkomst att de gjorde, de allra flesta gångerna var det jättebra. De lyssnade lite grann på, förekommer det massa ljud i bakgrunden, det liksom verkade vara bråk på gång. Men visst, kunde det handla om att man kom i våldssituationer det kanske var så att gärningsmannen inte hade lämnat platsen. Och det är klart att det är ju, jag vet att många kollegor alltså var ju utsatta. Jag läste faktiskt i tidningen häromdagen att här i Malmö så var det någon personal som hade varit utsatt så att insatsstyrkan fick komma. Så att det händer naturligtvis.
Men när du kommer i sådana situationer, när du kommer först till en plats, alltså före polisen rent fysiskt, vad var orden då när det kunde vara den typen av händelse?
Man ställs ju inför situationen, om man väl kommer fram till plats så har du kanske en skadad människa. Så måste du också ställa det i relation till att om du själv också kan bli skadad. För exempelvis gärningsmannen finns kvar. Och det är en bedömning som inte är så lätt. Och man måste ju naturligtvis backa så att man inte själv blir drabbad. Och en del gånger var det ju så att vi gjorde en halvhalt då, att man väntade kanske några kvarter ifrån adressen tills polisen lämnade klartecken att det är lugnt på plats och nu kan ni köra fram. Så att, men då var man ju förberedd på det och det var känt redan från början. Men det värsta var när man kom till situationen när den inträffade eller det precis inträffat. Då ställer man sig inför det här beslutet. Ska jag stanna och vårda eller ska jag backa helt enkelt? För det sänder ju otroligt signaler att backa, men vi måste ju naturligtvis, vi vill också komma hem.
Ambulanssjukvården, är den uppdelad på brandkår och sjukhus, eller hur fungerar det?
Det var så i alla fall för om man tittar, för det kan säkert vara olika i landet, men för Malmös del så var det ju brandkåren, det var ju, det vill säga kommunal verksamhet som hade ambulanserna. Och den tiden jag började, då, eller lite grann före det, då jobbade man ju och som brandman och i ambulansen, så man hade liksom turades om lite grann. När jag började så hade det försvunnit att man var antingen jobbade man i ambulansen eller så var man brandman då. Och sen, jag tror det var 2005, så tog Region Skåne över ambulanssjukvården då från kommunerna. Det var någon lag, någonting i lagen som gjorde att man förbjöd kommuner att driva ambulanssjukvård. Det var något gammalt rättsfall från långt tillbaka i tiden som någon hade hittat. Och så att jag tror att det var så att ambulansen lämnade den kommunala verksamheten över hela Sverige just vid den tiden ungefär. Så, och i olika delar så kan det vara regionen som har ambulanserna, det kan vara privata företag som har ambulanserna, så det är lite grann olika. Man har ju upphandlingar idag på det mesta, tyvärr.
När du väl fick ett larm och du visste att här är det oerhört bråttom. Är det så att en ambulans får framföras i stort sett i helt fri fart?
Nej, det är det inte. Utan det man gör det är att man påkallar fri väg till exempel. Det innebär inte att du har fri väg, men du påkallar fri väg. Och det är ju så att det orsakar en olycka på vägen, du är ju ansvarig för den olyckan, så är det. För det kan ju vara att människor har kört mot grönt ljus och du kör mot rött ljus, det är du som bryter mot vägreglerna och orsakar den här olyckan, så det kan aldrig bli bilistens fel i det här. Så därför gäller det ju naturligtvis att köra utryckning med sunt förnuft och att man är försiktig, för det, jag menar, orsaka en olycka på väg till en annan olycka, då har jag ju inte hjälpt någon. Så det där är ju jätteviktigt. Och det skulle jag väl säga att man inom ambulanssjukvården är ganska noga med idag.
Men om du kommer upp på motorvägen, får du ställa dig på gasen?
Ja, det får man. Man får
köra. Man blir lite nyfiken, man blir omkörd av en ambulans, tycker man ändå.
Men de går
man kör inte, han kör ju inte så fort, tänker man. Om man kör 110 så kanske han kör 140 eller något sånt,
ja,
där.
Och så tänka på att ambulanser är väldigt tunga fordon, de är stora fordon. Och beroende på vilken entreprenör som drev ambulansen, så hade man ju olika bra kvalitet på fordonen också. En del hade väldigt stora motorer och en del hade riskokare. Så ja. Så de gick inte så fort. Och det är ju inte alltid hastigheten. Och framförallt inte när du har en patient i bilen som är på väg tillbaka. Där är det snarare att hålla så jämnt flöde som möjligt och undvika inbromsningar om inte du behöver. Så där är det ställer ju väldigt höga krav på när du kör med din arbetskollega där bak och en patient och kanske anhörig också för den delen.
Det är någonting som du hamnade på väldigt ofta. Det var hjärtstopp.
Mm.
Hur upplevde du det?
Alltså det är ju den värsta situationen som kan inträffa. Alltså det är ju det mest definitiva tillståndet. För ett hjärtstopp, det är ju egentligen en död människa. kliniskt sett, för man har ju hoppat över på andra sidan linjen då. Och får man inte någon behandling så är döden oåterkallelig då med ett hjärtstopp. Och jag ser tillbaka, det var ju många, många hjärtstopp jag åkte på. Och den här, att möta då den anhöriga i dörren, barn, kanske frun vars man ligger på golvet och som man har levt med i de sista 50 åren. Alltså det är en fruktansvärd situation. En riktigt fruktansvärd. Jag önskar att aldrig någon kommer i den situationen, men det sker ju naturligtvis. Men när vi genom ambulansen, det är klart att det, vi gör ju vårt jobb och vi är tränade, vi vet exakt vad vi ska göra för någonting, men vi har ju också ett hjärta och det berör ju oss också naturligtvis. Och sen är det ju det här med, man får kanske en liten annan, när man tänker på döden då, vi alla ska ju dö. Hjärtstopp, att en människa, min pappa till exempel, han fick hjärtstopp förra året då och dog av det då. 2,5 timme så var han borta totalt då sen. Men han var 86 år gammal. Och jag kan känna att det måste väl vara okej att få sluta livet på det sättet. Det måste varit en skön död om man nu får välja hur man ska dö. Att bara försvinna. Sen är det ju fruktansvärt för anhöriga naturligtvis oavsett. Men framförallt om man kom till hjärtstopp som det var yngre människor, och det kanske barn, det var inte lika vanligt naturligtvis, men yngre människor som har egentligen hela livet framför sig. Inte sagt att man är mindre värd för när man är äldre, men det är mer naturligt om man är kanske 80, 90, 100 år gammal att man får ett hjärtstopp. Men framförallt de här yngre människorna, det berör dig fruktansvärt. Och jag kommer ihåg egentligen ett fall som berörde mig. Alltså det här är ju så många år sedan, men jag tänker tillbaka. Jag kan se bilderna framför mig som det vore igår. Och kan känna hur jag kände. Jag kan nästan lukta vad lukta på den. Och vi var larmat till ett hjärtstopp som var lika, han var lika gammal som mig. Och det är alltid så att man, det svåra i ambulansen när man jobbar, det är om man associerar till sig själv. Och det vi kan säga att frun då, så var samma ålder som min fru, de hade ett barn som var lika gammalt som vårt barn, och då blev det så nära. Han hade fått ett hjärtstopp, och redan utlarmningen då på ambulansstationen, man hör att en kille född 1971 med plötsligt hjärtstopp, då känns det verkligen. Och jag vet att vi fick igång hjärtat på honom. Sen när vi bar ner honom och skulle ta ut honom, så står frun med barnet på famnen, och barnet säger: kommer pappa hem ikväll? Och den situationen, alltså jag storbölar efter. Och det är än idag så är det jättejobbigt för mig egentligen att prata om det. Jag tänker tillbaka på det. Och i detta fallet också så vet man inte riktigt vad resultatet blir, för att man har inte rätt som vårdpersonal att gå in och läsa journaler som man har varit med om, så man vet liksom inte riktigt hur det slutar. Vilket kan vara synd, men det finns ju en tanke bakom det naturligtvis. Men det visar sig att han överlevde. Detta fick jag reda på många år senare. Men detta blev också startskottet för min tanke att han överlevde också naturligtvis på grund av att frun startade hjärt- och lungräddning, observerade att det var ett hjärtstopp. Och det var då jag kände att den här kunskapen som vi har inom sjukvården, den kan vi dela med oss av. Och få människor att lära sig och kanske klara de där minuterna innan vi kommer på plats. Med väldigt få enkla hjälpmedel, att just när det gäller hjärtstopp, att det handlar om hjärt- och lungräddning. Och det var det som gjorde att jag började utbilda då i hjärt- och lungräddning.
Vi ska ju prata naturligtvis en hel del om just den här hjärt- och lungräddning och det som du är engagerad i. Men jag tänker just stanna lite där du känner just den här känslan av att ja, men det här är någon som är min egen ålder som faktiskt håller på att dö. Hur hanterar man en sån känsla efteråt?
Ja, man hanterar ju alltid, alltså det finns ju väldigt bra, det här händer ju hela tiden naturligtvis, att man är med om tråkiga saker som man behöver bearbeta då psykiskt efteråt. Det behöver inte vara just att du i den här situationen, det kan vara någonting annat också. Och där finns väldigt bra
hjälp som vi får att gå igenom och bearbeta det vi har varit med om, eftersom det sker så ofta. Och din kollega är ju också ett otroligt stöd, att man många gånger så räcker det att man pratar med varandra och går igenom lite grann, hur gjorde vi, kunde vi gjort på ett annat sätt, hur kände du, vad gjorde du, och så kommer man vidare därifrån. Och det gjorde jag också från det här fallet, men någonstans så började jag känna, och jag har sagt det kanske fel uttryck att säga att det är ett destruktivt arbete, men man har varit med om så mycket saker som ligger i ens ryggsäck där, som jag kommer ihåg så väl, så har man hanterat det. Ja, det har man väl kanske gjort, men det finns där ändå. Sen behöver det inte vara att det är ont att man har den här erfarenheten av det, men, eller att det är dumt, men ja, vissa saker finns där som jag kan se tillbaka till, och det är kanske ett tiotal fall som jag aldrig i mitt liv kommer att glömma, men det, man går vidare naturligtvis, och det är ju alla som jobbar inom blåljusverksamhet blir ju utsatta för det här.
Men när kan såna här tankar så att säga dyka upp? För det blir någon sorts flashbacks eller någonting åt det hållet, misstänker jag.
Ja, det kan det komma upp. Ibland så kan det komma upp i utbildningssituationerna jag har, med, eftersom jag håller på mycket med hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Då kan man komma tillbaka till det, vissa saker. Så där, det är klart att det, med åren som går så blir det ju mindre och mindre minne av det, men... olika, det kan vara en plats jag kommer till som påminner mig om den platsen. Det kan...
Jag tänker på att lukter, som du sa, det måste ju, det är ett väldigt starkt minne, har jag förstått, att luktminnet.
Ja, och det finns ju många många lukter som man har blivit utsatt i många olika akuta situationer som man verkligen kan komma ihåg. Som man inte ens vill gå in på, helt enkelt.
Men vad får man för relation till döden när man får se så mycket grejer?
Ja, det är en intressant fråga. För, för mig är det så här att jag har sett så mycket död. Och så mycket positiva saker också naturligtvis. Men jag har fått ett förhållande till livet. Att aldrig vänta med saker. Att förverkliga dina drömmar. Och göra det där som, för jag har varit med om så många människor som har sagt att de hade väntat, de har gått och jobbat hela livet, de går i pension och då ska de köpa det där huset i Thailand som de har drömt om, och så sitter de där en meter ifrån mig med en stroke och är halvsidigt förlamad, och jag känner herregud alltså, och jag vägrar bli bitter den dagen det sker mig någonting eller något, för att jag har väntat att göra. Så jag lever inte som vardag var den sista, men jag är rätt så duktig på att njuta faktiskt, och min familj också. Och jag åker mycket ner till Spanien, och det är min lilla oas i livet, och det försöker jag göra så ofta jag bara kan. Så att jag brukar föreläsa och mässa med alla människor just om det här, att vänta inte. Jag menar, får du möjligheten, du har, ta möjligheten. Vi behöver inte göra allt när vi ska bli pensionärer. Utan lev när man ska leva, helt enkelt. Det är ganska så starkt för mig, den biten. Som jag tror naturligtvis är helt kopplat till det jag har fått uppleva.
Ja, ett bra budskap. Ja. Jag kan inte annat än att hålla med.
Nej, men det gör väl alla, håller med om det. Men det handlar liksom just att många har drömmar. En del drömmar kanske vi aldrig ska... Vi ska kanske inte förverkliga alla drömmar. Men en del ska vi nog försöka... förverkliga och hitta på nya drömmar, helt enkelt.
Nej, men det är ju många som kan hålla med om det som du och jag just håller med varandra om.
Ja.
Men det är inte kanske lika många som faktiskt omsätter det i praktiken.
Nej, det är där skillnaden är. Jag tror att alla människor har ju drömmar. Alla vill det ena och det andra. Men just att omsätta det. Och sen, det är klart att det finns olika förutsättningar också för att omsätta sina drömmar. Jag är lyckligt lottad och kan vara i Spanien nu om det är min dröm. Men det är kanske inte alla som har den möjligheten. Så att, men drömmar behöver inte bara vara en jättedrömmar. Det kan ju vara en deldröm också, eller delmål man har i livet.
Nej, det finns ju ett vardagsliv som på något sätt ändå.
Ja, och verkligen också för sina barns skull att liksom unna dem och hjälpa dem så mycket som det bara går, och inte vänta till den dagen jag dör ska de få ärva mig. Det där köper jag inte alltså.
Du kör konstant arv, så att säga.
Ja, men jag vill egentligen, om jag får välja så ska jag dö urfattig.
Det ska finnas pengar till min begravning och så, men därefter så då har jag levt ett bra liv.
Ja, då har du kört utdelning fram till dess.
Det tror jag att många skulle kanske prova på att hjälpa sina barn lite mer.
Ja, det låter ju väldigt sunt. Men om vi går tillbaka till det här med hjärtstopp. Vad är ett hjärtstopp? Det låter ju så enkelt. Det är klart att det är ett hjärta som har stoppat, men lite mera i detalj. Vad är det för någonting?
Det är egentligen så enkelt som du säger. Hjärtat har ju stannat. Men man kan ju säga att hjärtat slår ju regelbundet hela tiden på så, och vi behöver inte ens tänka på det. För det vore rätt jobbigt om vi skulle tänka på det. Och av olika anledningar då, som vi också kan komma in på, så störs hjärtat ut, kan man säga. Att hjärtat drabbas av det vi kallar för kammarflimmer. Så helt plötsligt så börjar hjärtat slå i väldigt otakt. Så att det kan klara inte pumpa och dra sig samman och pumpa ut blod i kroppen. Och det här, ett hjärtstopp ser ju ut så att en människa som går och så bara rakt upp och ner kollapsar. Och man såg som Christian Eriksen i fotbollen som många satt och såg att han stöp ju bara rakt fram helt enkelt. Och det är så att ett hjärtstopp ser ut. Att man bara faller ihop. Och för att hjärtat, det slutar pumpa och vi får inte upp blod och syre i hjärnan. Och vi blir medvetslösa på en gång helt enkelt och faller ihop. Så och cirkulationen i kroppen då, den upphör ju till alla organ, därför hjärtat inte drar sig samman längre. Och det tillståndet då, för att få tillbaka hjärtat i normal rytm igen, krävs en hjärtstartare. Och tillsammans med hjärt- och lungräddningen som man gör så kan man få tillbaka människan i normal hjärtrytm igen.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Men om vi stannar där lite, vad är orsaken till att man faktiskt får ett hjärtstopp? Är det samma orsak till alla hjärtstopp?
Nej, det är det inte. Men man kan säga att om man tittar så här, unga människor som du och jag är, så är den vanligaste orsaken en hjärtinfarkt. Så det är absolut den vanligaste orsaken till ett hjärtstopp. Så man ska inte förväxla hjärtinfarkt och hjärtstopp. För det är två skilda saker, men det som kan orsaka ett hjärtstopp är en hjärtinfarkt. Men det kan ju vara andra saker också. Om man tänker sig yngre människor. De får ju inte hjärtinfarkt när du är 20 år till exempel. Det är ju jätteovanligt. Men det kan bero på drunkning. Det kan bero på kvävning. Det kan bero på droger. Det kan bero på hjärtmuskelinflammation som vi ser en del då vältränade idrottspersoner då som drabbas av. Det kan vara medfödda hjärtfel som man har haft utan att man känner till det. Så det finns lite olika anledningar då, men man kan säga att i vuxen ålder eller yngre medelåldern så är det hjärtinfarkten som är boven i det hela helt enkelt. Så det går liksom inte, man kan inte förebygga hjärtstoppet, men man kan förebygga orsaken till hjärtstoppet som är hjärtinfarkt. Och hjärtinfarkten är ju att vi får en propp i kranskärlen i hjärtat. Och då upphör cirkulationen just i den delen av hjärtat och de här cellerna som sitter i det här området, de får inget blod och inget syre. Och så börjar de att knorra och skrika och till slut så klarar de inte längre och då har man en skada. Men de allra flesta människor som får en hjärtinfarkt, de kommer ju till sjukhuset, så kan vi fixa det här och ta bort proppen och reparera det på ett eller annat sätt. Men en del har oturen att också få hjärtstoppet på samma gång helt enkelt.
Men du nämnde Christian Eriksen och vi har ju sett rätt många idrottare falla ihop på fotbollsplan, framförallt man har, det har blivit uppmärksammat. Men vad beror sådana hjärtstopp på?
Det kan vara olika, det kan vara medfödda hjärtfel, det kan också vara hjärtmuskelinflammation och liknande, olika former av det vi kallar för arytmier då, att hjärtat slår oregelbundet, det kommer ur fas kan man säga. Men vi ska inte säga att det är många, för det är det inte, för vi får inte tro att det här är någonting som är jättevanligt när man är yngre, för det är det inte. Men det sker ju alla åldrar, men vi ser ju att piken då, där vi har som flest hjärtstopp, det ligger mellan 70 och 79. Så att det är ju äldre vi är, ju större sannolikhet är att vi får en hjärtinfarkt.
Kan precis vem som helst drabbas av ett hjärtstopp?
Ja.
Även om du inte har något fel på hjärtat, inte har drunknat, inte har några droger eller någonting annat. Det kan hända precis vem som helst.
Ja, men det finns ju en orsak bakom hjärtstoppet alltid ju, naturligtvis. Om det är det ena eller det andra. Så att det, men det kan ju ske när som helst och var som helst och hur som helst. Och med vem som helst.
Är det skillnad mellan män och kvinnor?
När det gäller hjärtinfarkten så idag är det väl så, om inte helt fel underrättande, att det är lika många män och kvinnor som får hjärtinfarkt, men att kvinnorna får det lite senare i livet än männen då. Och det är också, som vi säkert har hört, att det är skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av sin hjärtinfarkt, att symptomen kan variera lite grann. Det är det. Och där är också övervägande män med hjärtstopp. Det är det. Vi är klenare helt enkelt.
Vi är lite klenare.
Ja.
Men även i yngre åldrar, så mig vetligt, så jag kan inte räkna upp någon tjej som jag på rak arm som, där det har hänt ett hjärtstopp på en idrottsplan eller sådär. Det verkar vara mycket killar.
Ja, eller så visar vi mer här sporter på tv.
Det kan ju vara en orsak också. Naturligtvis.
Ja, jag vet ju kvinnor som har också drabbats av hjärtstopp. Så att, men så kan det ju vara. Ja. Men det är viktigt att vi ska inte skrämma upp människor att de börjar känna att de får ont i bröstet här nu. Men det är ju, sannolikheten ökar ju med åldern. Det ska vi vara klara över. Men det gör ju fruktansvärt ont oavsett vem det är som drabbas. Och framförallt när man har väldigt unga människor som har hela livet framför sig.
Kan barn drabbas av hjärtstopp?
Ja, absolut. Men det är inte heller vanligt. Men det är klart att det inträffar på barn också. Det är också medfödda hjärtfel till exempel. Eller att barn, det är ofta syrebrist som är deras problem. Så att vi kanske kan tala om då att man har satt någonting i halsen. Eller att man kvävs eller stryps på något sätt helt enkelt. Så det är mer trauma. Men kan också naturligtvis orsaka hjärtstopp.
Var sker de flesta hjärtstoppen?
Vi har en väldigt bra bild av det idag. Vi har något som är väldigt unikt i Sverige. Jag tror att det är vi och något land till som har den här statistiken då. Det samlas i ett register varje år. Det vill säga att ambulansen och sjukhusen registrerar alla hjärtstoppen. Så ur det här nationella registret, som är offentligt dessutom, så kan vi då utläsa var det sker någonstans. Och vi ser en väldigt tydlig trend att de flesta hjärtstoppen sker i hemmet. Det är så pass mycket som 70% av alla hjärtstopp sker i hemmet. Och det, ja, vi är ju kanske mer timmar i hemmet också. Vi har större andel människor äldre i hemmen, naturligtvis.
Någonstans har jag läst att den som drabbas av ett hjärtstopp har inget minne av det, om man så att säga överlever, att man har drabbats av det.
Nej, jag känner ju personligen människor som har överlevt dem med hjärtstopp, och man är ju alltid lite nyfiken där. Såg du någonting där? Var det något ljus eller vad det nu var för någonting? Men alla som jag har pratat med, de har absolut inget minne. Det försvann en före och det försvinner efter, så att säga, en viss tid. De kommer inte ihåg någonting. Så att, och det kanske kan säkert bero på också hur fast fort man har rehabiliterats från det här hjärtstoppet också.
Hur många är det som drabbas av hjärtstopp totalt i Sverige per år?
Om man ska svara på den frågan, så måste man, alltså statistik är ju alltid lite sådär, man måste ju räkna med rätt grejer då, som jag brukar säga, och då är hjärtstoppen sker ju både inne på sjukhusen och de sker utanför sjukhusen. Så det vi vet idag, det är ju att ungefär 6000 människor drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus, där man påbörjar någon form av återupplivning. Det vill säga att
man gör en rimlig bedömning att den här människan kan återvända till livet om vi gör en insats av ambulansen, av räddningstjänsten, civilbefolkning och så vidare. Och av de 6000 människorna så är det 600 som överlever. Så det är alltså 10% som överlever. Men med det sagt så är det ju säkerligen så att det inträffar ju många fler hjärtstopp än 6000. För om vi lägger till alla där som vi aldrig startar hjärt- och lungräddning på, det vill säga att det sker i sömnen, de hittas avlidna och så vidare. Så att det är väl ett antal tusen till, och så får vi lägga till ett antal tusen på sjukhusen också. Så det är många, men jag tycker alltid när man pratar om statistik att man får vara rimlig där, vilka människor, framförallt det här vi försöker nu med hjärtuppropet få till den här uppropet, så handlar det ju om att de här 6000 människorna, att vi ska få fler än de 600 att överleva. De andra är ju svåra att göra någonting åt, för att det är grund och botten så måste ett hjärtstopp vara bevittnat. För om det inte är bevittnat, då är ju döden 100% ju. Det är ju förutsättningen för att vi ska kunna överleva, att någon ser att det sker.
Var någonstans har man störst chans att överleva ett hjärtstopp? Vilken situation eller vilken plats?
Det där har jag aldrig tänkt på faktiskt.
Nej, jag tänker bara så här. Nej, men alltså, nu såg jag mig själv i skogen med mountainbiken. Och så är jag vid, någonstans. Det finns ju inte en chans att jag överlever, nej, om jag får det.
Nej, men alltså, för att överleva så du måste ju, någon måste ju påbörja hjärt- och lungräddning på dig. Och du måste få den behandlingen i form av en hjärtstartare så tidigt som möjligt. Om nu den behandlingen kommer ifrån att ha satt en hjärtstartare i närheten eller att ambulansen kommer med hjärtstartaren, det är ju naturligtvis en skillnad. Men det är ju inte så ute på landet, långt ifrån, men det är inte så många människor som kan se det kanske att det inträffar, eller att du är i skogen eller liknande, då är det ju inte lika stor sannolikhet att du klarar det. Så är det ju. I storstadsområden borde det vara bättre situation naturligtvis, men vi ser ju att det sker överallt.
Men om man nu har fått ett hjärtstopp, hur får man människor att överleva ett hjärtstopp?
Ja, det är egentligen ingen raketforskning, för vi vet detta väldigt väl vad vi behöver göra, men det problemet är att vi inte varken gör det ibland eller hinner fram med den hjälpen som behövs. I grund och botten så måste ett hjärtstopp vara bevittnat. För är det inte bevittnat så klarar vi så inte. Men under förutsättningen att det är bevittnat, vi larmar räddningstjänst och polis och ambulans kanske, så gäller det att påbörja hjärt- och lungräddning. Och allting handlar om tiden. Så ju fortare vi påbörjar hjärt- och lungräddning, ju fortare vi får en hjärtstartare på plats, desto större sannolikhet är att vi överlever.
Vad pratar vi om för tider?
Ja, alltså allting är bättre än ingenting alls. Det är bättre att vi gör det än någonting än inte någonting alls. Men skulle vi titta på vad vi har mest, alltså det optimala för överlevandet rent vetenskapligt, så ser vi det att om vi startar hjärt- och lungräddning inom 60 sekunder och om vi använder en hjärtstartare inom 180 sekunder.
Det är ju inga tider vi pratar om.
Nej, det är det inte. Vi måste vara snabba. Men då har vi som bästa överlevnad, alltså då har vi som störst sannolikhet. Sen går det ju på fel håll därefter. Men det är ju bättre att sätta en hjärtstartare efter 5 minuter än inte alls naturligtvis. Men det är ju just detta som gör att jag tror att vi kan starta hjärt- och lungräddning. Om vi lär alla människor hjärt- och lungräddning, så kan vi få människor att starta hjärt- och lungräddning tämligt snabbt. Om vi lär framförallt att identifiera vem som har ett hjärtstopp, att inte tveka att sätta igång med hjärt- och lungräddning. Det kan vi göra, skulle jag vilja påstå, inom 60 sekunder. Sen är den andra biten där med hjärtstartare som vi har svårigheter idag, så som vi har det.
Ja, identifiera, sa du?
Ja.
Hur, om jag nu är på järnvägsstationen här nu när jag ska åka hem från Malmö och så här någon ramlar ihop. Hur ska jag kunna identifiera att vederbörande inte bara svimmat, eller vad gör man?
Nej, det är ju det som är det svåra.
Ja, naturligtvis. Berätta.
Men man kan ju säga det att om du skulle göra helt fel, det vill säga att du, och då menar jag på fel på det här sättet, att det visar sig att människan har svimmat och du börjar hjärt- och lungräddning då på den här människan, så lär du få veta det. Det gör ju tämligen ont att få hjärt- och lungräddning om du inte behöver det.
Gör det ont?
Ja, det är, om du är vaken eller att du, även om du är medvetslös och sånt, så kan du ju förnimma smärtan då när du rör ju dig. Men det har ju hänt att man har påbörjat hjärt- och lungräddning på människor som inte har behövt det. Men ofta så reagerar de människorna väldigt kraftfullt på ett och sant. Och då slutar du. Får du skylla på någon annan bara helt enkelt. Men med det sagt vill jag säga att det är bättre att göra en gång för mycket än en gång för lite. Men visst kan det vara en situation som är svår. Och det kan ju bero på
det kan bero på massa omständigheter såsom miljön till exempel. För att konstatera om någon har ett hjärtstopp idag, det är ju en människa som har kollapsat, som inte visar några livstecken. Och de livstecken, efter att man då har larmat 112, så kontrollerar man ju om man får någon kontakt med den här människan. Att man tar tag i dem och ruskar dem och försöker få någon form av rörelse eller något liknande. Och får man inte det, då kontrollerar man andningen på en person. Och då får man först också göra fria luftvägar, det vill säga att man böjer bak huvudet då. Och därefter lyssnar, känner, man använder sina sinne. Så har du ingen andning då, och du inte observerar någon andning, eller att andningen låter otroligt konstig, långa, oregelbundna andetag, då är det ett hjärtstopp och då startar du hjärt-lungräddning. Men om man då lägger till att det här sker exempelvis i november månad klockan 9 på kvällen, du har en stor täckjacka på dig, det är mörkt ute, det kan ju vara jättesvårt att avgöra om det är ett hjärtstopp. Och då är det bättre att påbörja om man är osäker. Så allt det där egentligen, jag brukar säga att när jag utbildar att vi startar hjärt- och lungräddning. Är du osäker så är det startar hjärt- och lungräddning som gäller. Alltså. Så det är egentligen bara om du är helt säker på att det inte är ett hjärtstopp som du låter bli. För då missar vi inte den. Sen är det naturligtvis bra om vi kan vara lugna och kontrollera de här livsteckena. Då. Men jag vill påstå att det, för professionella är det inte så svårt, men det är inte så lätt heller kanske en människa du har levt med i 50 år som ligger på golvet. Du är totalt sönderstressad och att du ska göra de här kontrollerna, det är inte lätt. Och så, man får inte glömma att SOS Alarm också hjälper dig i dina kontroller. För när du ringer 112 så kommer de ju ställa ett antal frågor och de kommer ju fråga om personen andas. Och de kommer ju då också berätta för dig hur du ska göra för att kontrollera om de andas och sådär. Så man är aldrig helt ensam om man ringer 112. Men det kan vara svårt.
Men är det absolut första man ska göra, ringa 112?
Ja.
Innan man startar?
Ja, eller under tiden. Man kan ju ha högtalartelefonen på och kontrollera samtidigt. Men det allra bästa är om någon annan kan ringa 112 medan du kontrollerar till exempel. Så att en av de första frågorna man får från SOS Alarm, det är ju andas personen. Så om du inte har kontrollerat det innan så lär du göra det då. Men det ska ju ske samtidigt. Men man får inte glömma att ringa 112, det är ju jätteviktigt.
Då ska man då påbörja hjärt- och lungräddning. Och det finns ju många bra instruktionsfilmer för det på nätet. Men om du skulle i ord beskriva det?
Ja, det handlar ju, om man tänker så, vad är det man ska utföra egentligen? Jo, man ska pressa samman hjärtat. För hjärtat har ju slutat pumpa. Och hjärtat ligger ju beläget bakom bröstbenet, ja. Så på något sätt så ska du trycka ihop bröstkorgen så du trycker samman hjärtat så att hjärtat pumpar ut blod. Och när du tar upp händerna igen så kommer blodet tillbaka. Så det är ju en konstig cirkulation du ska uppnå då. Och placerar du då handloven och båda händerna på mitt på bröstkorgen, kanske någonstans mellan bröstvårtorna eller mellan armhålorna i den höjden där. Och trycker mitt på bröstet så pressar du samman hjärtat. Och de här, det vi kallar för hjärtkompressioner. Och de kompressionerna, för att du ska kunna klara att trycka ihop hjärtat så måste du trycka ganska hårt. Du ska egentligen trycka ner bröstkorgen 5-6 cm. För att trycka samman hjärtat så pass mycket så det pumpar ut blod. Och du ska göra det fort. Du ska göra det 100-120 gånger per minut. Så det är ju rätt så snabbt, de här kompressionerna.
Det är ju ganska hög frekvens man har.
Ja, det är det. Det är det. Många på utbildningen säger, ja, men är det inte som hjärtat slår då är 60 gånger per... Nej, det är för långsamt. Utan det är 100-120. Och så har man lärt människor att man kan ha melodier för att man ska komma ihåg takten med Bee Gees, Staying Alive. Då har man den här. Den har man ju dansat till, då är man kung när den kommer. Men då får man den här takten då. 1, 2, 3, 4. Och så, det är rätt takt. Eller här kommer Pippi Långstrump. Lär vi till barnen då. Så får man rätt takt. Men sen är det ju så att i en sån här situation att du är ju stressad och du kommer förmodligen trycka väldigt mycket fortare i början för du är ju skärrad och sen när du blir trött så blir det lite långsammare kanske. Men du trycker 30 sådana tryck på bröstkorgen sen gör du 2 inblåsningar helt enkelt. Så att man alternerar tillförsel av syre och hjärtkompressioner. 30 tryck, 2 inblåsningar, 30 tryck, 2 inblåsningar. Så alternerar man så tills ambulansen kommer eller att man får livstecken från den här personen.
Men vad är de vanligaste felen som man gör?
Det vanligaste felet är ju att man inte komprimerar tillräckligt hårt. För 5-6 cm på en bröstkorg i verkligheten, det är ju alltså en bröstkorg är väldigt stum att trycka på. Och det är ju svårt om inte du har gjort detta många gånger och veta att det du gör är tillräckligt, att du trycker tillräckligt djupt. För jag tror att alla har en inbyggd mekanism att vi skadar dem och vi trycker för hårt. Men man får inte glömma varför vi gör detta. Det är ju en person som är död som vi kan faktiskt inte göra det sämre. Vi kan göra bara och göra det bättre. Så att det är ett vanligt fel. Det andra felet vi ser vid inblåsningar, det är ju att man tar i för mycket och nästan som det är en ballong man ska blåsa upp. Och då blåser man in för mycket luft i systemet och då riskerar man också få ner luften i magen, vilket gör att tillsammans med maginnehåll så kommer det upp då. Så att där är inblåsningarna och det som jag tror att väldigt många när det gäller inblåsningar att man har lite, det är lite läskigt där. Det är en främmande människa vi kanske ska sätta ner munnen över. Det kan vara kräk, blod, slem. Det är inte, man är inte så där sugen kanske på det. Och det är en del människor som bara gör det utan att reagera. Men en del människor reagerar på det och faktiskt inte gör någonting alls. Och då har vi ju sagt så att det är ju det bästa för överlevnaden är om du kan komprimera och göra inblåsningarna. Men är det så att du kommer i en sån situation och du absolut känner att du kan inte göra, du vet inte hur det går till med de där inblåsningarna och du tycker att jag vill verkligen inte, då är det bättre att hoppa över det momentet och bara komprimera istället. Men det bästa är att göra både och. Och det är framförallt jätteviktigt för barn och drunknade att vi gör de här inblåsningarna. Superviktigt. Så vi har ju lite problem om vi skulle säga till människor så här att ja, men ni behöver inte blåsa. Men i de här två fallen är det viktigt. Då glömmer man i regel det när det gäller. Så att man har inte ändrat på riktlinjerna utan det är 30 kompressioner och 2 inblåsningar som man gör.
På riktigt gamla människor har jag förstått att man inte gör det här. Mina föräldrar är 95. Och jag tror att man har sagt till dem på sjukhus att händer det här så kommer vi inte att göra det här för att det är för stor risk att vi kommer att knäcka ribbenen på er och sådär. Att det finns en att överlevnadschansen är väldigt liten eller att man får för stora följverkningar.
Alltså att den är överlevnadschansen är liten, det kan man väl hålla med om man är 95 då naturligtvis, men just att det skulle vara för att knäcka ribbenen och sånt, det tror jag inte ett dugg på. Utan det handlar ju mer om att man kanske har gjort ett ställningstagande då som människa att om jag nu kommer i en sån situation att jag vill inte att ni återupplivar. Och förr var det ju väldigt vanligt på människor som man tog in på sjukhem och liknande att det fanns i journalen antecknat att noll hål är. Det vill säga att man händer det att vi måste göra återupplivning så kommer vi inte göra det. Och då hade man ju kommit överens om detta med patienten själv. Och idag är det lite svårare med det för det är ju väldigt många människor bor ju hemma mycket längre idag. Så när de väl kommer in till sjukhemmen och sånt så kan de inte själva vara med och bestämma längre utan då får anhöriga ta beslutet. Och det är ju tufft att ta ett sånt beslut att man vill ju in i det minsta. Och det där med äldre människor, jag minns så många människor jag har kört som har varit helt otroligt över 100 år gamla. Som är så levnadsglada och vill leva i 30 år till varje pris. Och de tycker att livet är helt underbart. Så vi kan liksom, det är så svårt med det här med, ska vi utföra hjärt- och lungrening på alla? Ja, det ska vi ju göra va, men det är en svår fråga, det är ett etiskt dilemma kan jag tycka. Någonstans ska man få leva och sluta livet också med en värdighet. Men vem ska avgöra det?
Ja, det kan ju vara en intressant fråga om man kopplar tillbaka till det. Vi pratade alldeles om i början här att vi har ett begränsat antal ambulanser och så vidare. Det är en intressant fråga om du som ambulanspersonal får 2 larm samtidigt och det är bara ni som kan ta det. Och du har en 35-åring som har hjärtstopp och sen samtidigt händer en infarkt hos en 92-åring. Vart åker du?
Ja, jag vill aldrig komma i en sån situation.
Nej, men det måste ju ändå förekomma.
Ja.
Hur gör man?
Ja, jag har ställts inför en sån situation en gång. Inte just med att det var 2 larm utan det var 2 patienter som man bar ut ifrån en brand. Båda med hjärtstopp. Så att jag kommer inte riktigt ihåg hur jag prioriterade det där. Det är ju jättesvårt. Där finns ju inga regler som säger att du ska börja på den ena eller den andra. Jag menar, ja. Jag vill inte komma i en sån situation.
För det finns ju, om det är nu en vandringssägen eller inte. Men det kan vara intressant att höra från dig att om det kommer, det kanske inte är ett så akut larm, men om det kommer ett larm från en person som är gammal och är sjuk, och så får du samtidigt ett larm på en väldigt akut grej på en yngre person. Att det, man ändå någonstans gör ett val.
Ja, när du arbetar i ambulansen så är det inte du som gör det valet, utan det är ju SS-larm då som kommer till bryta dig från det ena uppdraget och tilldela det andra uppdraget, om man anser den och gör den bedömningen. Och det måste ju vara, det behöver inte handla om ålder, det kan ju vara att det är lite mer akutare än det. Båda kanske är livshotande, men det andra är ännu mer livshotande kanske. Ja. Så att, och den situationen den uppstår ju så gott som dagligen, att man får prioritera med de resurserna man har naturligtvis. Att även om man bedömer att en ambulans måste larmas dit, så finns det de som är lite sjukare på något annat ställe.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Tillbaka till HLR, något som jag är nyfiken på. Kan man hålla igång en person hur länge som helst med hjälp av det här som du beskrev?
Ja, det kan du göra. Alltså, det finns ju, man kan säga att ju längre tiden går, ju sämre förutsättningar blir det. Det vet vi ju naturligtvis. Men vi har ju väldigt många människor som överlever idag, som där ambulansen hinner fram i tid med sin hjärtstartare, där man har startat hjärt- och lungräddning. Och så finns det naturligtvis en väldigt stor grupp som inte överlever. För det vet jag att många gånger när vi kom fram med ambulansen, kanske 10-15 minuter senare, att det första jag ser på EKG-kurvan då på, det är att hjärtat står helt stilla. Så det har alltså lämnat det här stadiet där det har flimrat, eller då kammarflimrat, övergått till en rak linje, det vi ser på TV:n då. Mm. Och då vittnar det ju oftast att tiden har gått och syrebristen är så massiv i kroppen så att hjärtat står helt stilla.
Hur lång tid är snitt tiden från det att en ambulans får ett larm och den befinner sig på platsen, om vi pratar just om livshotande tillstånd?
12 minuter ungefär.
Är det i storstadsområdena då givetvis?
Mediantid i Sverige.
I hela Sverige?
Ja, alltså, täckt överallt är det mediantid 12. Det vi ser av de här registret som också... Det finns också möjlighet att se då med ambulansens responstid. Och det som är oroväckande, det är att den ökar. Den borde minska, men den ökar. Det tar alltså längre tid för en ambulans att komma fram för varje år som går. Och det är fel utveckling. Det är det. Där behöver vi behöver bli snabbare. Vi behöver fler ambulanser naturligtvis, och vi behöver korta ner samtalen så gott. Det är inte lätt för SOS Alarm att sitta i en telefon och försöka avgöra hur sjuk är den människan som jag har på andra sidan, samtidigt så har man i förhålla sig till de resurserna man har. Och det samtalet, därför är det ju många frågor som kommer, för att verkligen vara säker på att vi skickar ambulans till rätt person. Så att och det hade varit önskvärt att vi hade haft fler ambulanser. Det är för lite ambulanser, det tror jag att alla som jobbar i ambulanssjukvården kan skriva under på. Och det har inte ökat nämnvärt de sista 15-20 åren. Jag tycker det är skamligt alltså. Man tror att det finns oändligt mycket resurser, man tycker man ser ambulanser överallt. Ja, det är samma ambulans du ser som kör omkring. Så det är för lite.
Vad sa du nu, 12 minuter i mediantiden? Mm. Vad var mediantiden för 20 år sedan? Har du någon aning om det?
Det har jag ingen aning om. Det har ingen aning om. Men det är alltså 12 minuter. Jag menar, om du ramlar ihop här och bryter benet så kan du ligga i 12 minuter och vänta på ambulansen. Det gör ont i 12 minuter kan jag berätta. Men när vi pratar hjärtstopp så har du en helt annan konsekvens. Det är ju därför det ser ut som det gör idag. För att vi har den överlevnaden. Det beror på att hjärt-lungräddning startas för sent. Vi har kanske för lite kunskap i hjärt-lungräddning. Vi får inte fram den botande behandlingen. Vi säger hjärtstartaren i tillräckligt tid. Ambulansen tar för lång tid och så vidare. Det är alltid tiden det handlar om. Överlevnad med ett hjärtstopp handlar om tiden till du får igång hjärtat. Alltså en defibrillering med en hjärtstartare. Får igång hjärtat igen.
Nu har du nämnt ordet hjärtstartare rätt många gånger.
Mm.
Och jag ska erkänna det att jag har väldigt dålig koll på vad en hjärtstartare är och hur den fungerar innan jag började göra research för den här intervjun. Vad är en hjärtstartare?
Precis som ordet hjärtstartare. Startar hjärtat.
Men då tänker jag ju då, som jag berättade förra på lunchen, att ja, men det kommer en stor, det är som ett halvt kraftverk och så är det två grejer som man håller och så är det en fruktansvärt mycket ström som körs in. Och så kan det bara hanteras av människor som verkligen kan göra det. Annars så kan du mer eller mindre döda den här personen.
Mm. Det är ju inte helt fel det du säger. För den första hjärtstartaren vägde 75 kilo och drevs av två bilbatteri. Så jag är glad att inte jobba i ambulansen på den tiden. Men de har ju blivit så behändiga idag. Men en hjärtstartare, den har ju till uppgift att skicka in ström till hjärtat helt enkelt. Och det gör den genom två klisterelektroder man sätter på kroppen. Och förr i tiden, och även in på sjukhusen idag, så finns det du ser på tvn, de här paddlarna. Och det är alltså två stycken med en sladd emellan som du sätter på bröstkorgen på ett speciellt ställe. Men idag så sätter man två elektrodplattor på de ställena. Och de elektrodplattorna är förbundna med hjärtstartaren. Så det hjärtstartaren gör när du sätter på den, det är att den tar grovt förenklat ett EKG. Den kollar om det finns möjlighet att behandla. Och anser den att den ska behandlas så kommer den ladda upp en strömstyrka och så kommer den be dig att trycka på knappen för att avge den. Det är så som en hjärtstartare att en hjärtstartare fungerar bara om det behövs. Vi kan inte sätta ut en hjärtstartare i samhället och så ska vi be lekmännen pigga upp varandra med en hjärtstartare. Då skulle det kunna bli lite fel. Utan en hjärtstartare, var du än kommer i hela världen så kan du hantera den. För kan du bara en så kan du alla. Alla fungerar på samma sätt. Och alla fungerar på det sättet också att du har ingen valmöjlighet. Utan maskinen tolkar, maskinen avgör. Och den enda den vill ha din hjälp med det är att trycka på en knapp helt enkelt. Så hjärtstartaren, det är den lätta biten i hela den här situationen. Men eftersom människor då tänker på de här tv-serierna att det här är något jätteläskigt, vi ska skicka ström i det, det kan gå hur fel som helst, så är de ju så konstruerade idag att den fungerar bara om det behövs. Och det är den informationen som jag kan känna efter alla dessa år att vi inte har fått ut. För jag tror att om det är så att du får träna med en hjärtstartare så blir du ju tryggare att använda den. Men jag tror att väldigt många människor hade vågat använda en hjärtstartare om jag berättar för dem att den är självinstruerande, startar den på den gröna knappen så börjar den tala till dig och den berättar exakt vad du ska göra. Och gör du inte som du ska göra så tjatar den på dig tills du har gjort som du ska göra. Det är precis som hemma ungefär. Och sen om den anser att du ska ge en strömstöt så kommer den ladda upp och be dig trycka på knappen. Och det finns hjärtstartare idag som inte har knappen utan den säger till dig, avlägsna dig, chock rekommenderas och så 3, 2, 1, pang. Så du har ingenting att säga till om själv. Så att en hjärtstartare, den är till för att sätta hjärtat igång hjärtat igen. Så överlevnaden av plötsligt hjärtstopp idag, det är att starta hjärt- och lungräddning och få dit hjärtstartaren och använda den så fort det bara går. Det är de två sakerna ihop som gör överlevnaden. Om vi inte har hjärtstartaren, då har vi det som vi har det idag kan man säga. Därför det vanligaste är att någon startar hjärt- och lungräddning, vi ringer ambulansen. De kommer på platsen med sin hjärtstartare och den tiden som har förflutit där är för lång. Så egentligen det vi vill det är att ta behandlingen från ambulansen och sätta i händerna på de människorna som finns på plats. Så vi kommer naturligtvis med ambulansen men man kan göra samma behandling som vi hade gjort men göra det direkt. Det är där skillnaden ligger.
Men är det så här då att jag startar hjärt- och lungräddning så som du har beskrivit den, och så är det någon som får fram en sån här hjärtstartare, och så kör man igång den.
Yep.
Och sen så ser man, hopp, nu är du up and running, nu behöver jag inte göra något mer. Eller hur, vad ska resultatet vara av det jag gör där?
Ja, de sätter sig upp och bjuder hem på Löfbergs Lila. Nej, det är inte lite grann som, för där har man ser lite grann på tv ändå, de här, så vaknar de till och hostar lite grann. Det är inte riktigt så det funkar, men jag brukar säga att ju kortare tid man har varit nere i träsket, ju fortare kommer man upp från träsket också. Så är det så att man har en hjärtstartare till hands och använder den innan ambulansen kommer, så, och har man då lyckats, så brukar man få en livstecken från den här människan. Det är inte så att de sätter sig upp och bjuder hem på kaffe, men det kan vara att de vaknar till och kanske lite agiterade och liksom de är inte med naturligtvis. De räknar inte multiplikationstabellen just då i alla fall. Utan de är förvirrade, men du ser, du har ju fått liv i dem. Ifrån att de har legat helt stilla och inte haft ett livstecken till de visar livstecken. Det där är ju en otrolig vinst. Sen är ju hjärnan helt otrolig, för det är ju den som tar skada. Att den behöver sin tid på sig och komma tillbaka igen. Och så några dagar, några veckor senare, så är man i fight igen helt enkelt.
Men om jag nu inte får igång på första starten, är det bara att köra på igen, eller vad gör jag då?
Hjärtstartaren kommer att analysera var annan minut. Så efter 2 minuter så kommer den säga till igen, avbryt din HLR, hjärt- och lungräddning. Analys pågår, så analyserar den igen. Ska du ge en ny chock, bestämmer hjärtstartaren, då laddar den upp igen och du avgör en chock. Så kan du hålla på i evighet, hållit jag på att säga. De flesta hjärtstartarna klarar ju 100 elchocker. Det är ju extremt mycket. 1-2 brukar vara normalt i de flesta hjärtstoppen som jag har varit med på. Så att följ instruktionerna.
Får man nästan alltid igång hjärtat om man använder hjärtstartaren?
Nej, det är inte så alltid. Men du ökar ju sannolikheten avsevärt. Men det gäller ju att få hjärtstartaren till platsen så fort som möjligt. Jag menar, när vi sätter på vår hjärtstartare, då hittar vi den här hjärtrytmen i ambulansen som är den här raka linjen, och då går det inte att använda hjärtstartaren. Det finns ingen idé att starta om hjärtat, för det står helt stilla, utan då fortsätter vi med hjärt- och lungräddningen. Vi har en apparat vi använder som heter Lucas, som man sätter på bröstkorgen, och vi ger läkemedel också. För det vi vill på något sätt är att få tillbaka ett sånt här flimmer igen, så att vi kan behandla det med hjärtstartare. Men det är inte så många gånger det har lyckats tyvärr, utan vi måste fånga det här flimmet när det finns där, och det finns där i regel innan ambulansen har kommit fram. Så behandlingen måste till där det sker. Och det är detta vi i hjärtuppropet vi strävar och försöker uppmana folk att utbilda er, se till så att man har en hjärtstartare i närheten. Och framförallt de hjärtstartarna vi har, att de är tillgängliga.
Ja, hjärtuppropet då. Här är ju, får du ge oss bakgrunden till vad är hjärtuppropet och hur kommer det sig att det startades?
Ja, jag har tänkt i många, många år. Jag har ju utbildat så många år. Det jag slås när jag står inför de här utbildningarna, för en av de första frågorna jag ställer dig, har du gått en utbildning i hjärt- och lungräddning tidigare? Och det är väldigt många som säger, ja men det har jag gått, det var 10 år sedan. Eller jag gjorde i militären och så var det, är man då 50 år så var det ju ett tag sedan. Eller så har man inte gått alls. Eller ja, det kan vara lite olika. Så det är inte så många som har gått på senare tid och repeterar detta, utan man har kanske gjort det någon gång. Och när man börjar prata om hjärtstartaren, då börjar det krypa i skinnet på folk. För då tänker de precis som det du tänkte, de här grejerna. Ska jag göra detta? Jag kommer ju ta död på dem. Det är ju ungefär den tanken man har. Så att det är det vanliga att det är så. Och så har jag gått och funderat i många år på det här, liksom, hur ska man kunna få människor liksom att repetera ofta så att man känner att man kan det. Och så sker det där som vi alla, i alla fall många, så 1,2 miljarder sitter på tvn och käkar popcorn och de ser Christian Eriksson under fotbollsmatchen där mot Finland ramla ihop i plötsligt hjärtstopp. Och man filmar ju detta hela tiden. Så folk, jag tror att väldigt många människor reagerar och kände att det här är en ung, frisk, vältränad människa. Hur kan detta hända? Och det kan hända mig också.
Så detta blev startskottet, och det jag märkte efteråt, helt plötsligt så var det jättemånga som skulle utbilda sig i hjärt- och lungräddning, och det kom upp i tapeten igen med det här med hjärtstartare. Och det är jättebra. Men det ska inte vara så att vi har en Christian Eriksson varje år som ramlar ihop för att vi ska få den här medvetenheten bättre. Och det var då jag beslöt det här med hjärtuppropet. Och det är ju ett upprop som handlar egentligen att vi ska få fler människor att överleva helt enkelt av sina hjärtstopp. Och för att kunna göra det så måste vi lyfta medvetenheten och att vi förstår att det här händer, vad jag kan göra åt det och att man faktiskt gör någonting åt det också. Och i detta innebär det ju att vi måste utbilda så många som möjligt i hjärt- och lungräddning. Och vi vet ju idag att vi är duktiga på hjärt- och lungräddning generellt, för att SOS guidar dig också att göra hjärt- och lungräddning. Kan du inte så försöker ju de ju hjälpa dig i den här situationen. Men vi behöver få fler framförallt att bli säkra på det, att man repeterar det ofta. Och vi behöver få fler hjärtstartare ute i samhället. Lite grann samma tänk som en brandsläckare. Att den finns i hands när vi behöver den. Vi ska inte behöva vänta på att jag menar, har vi handbrandsläckare så kan vi göra en första insats innan brandkåren kommer. Och de hjärtstartarna vi har satt ut, för vi har ju satt ut många hjärtstartare i samhället, att de måste vara tillgängliga. För de sitter idag på företag, bibliotek, träningsanläggningar och liknande. Och det är jättebra att vi har dem. Men de är ju inte tillgängliga dygnet runt. Så det hjärtuppropet nu försöker också, det är att man tänker tanken lite till, att om jag nu har en hjärtstartare så skulle jag ju på grund av att placera den till exempel utomhus kunna göra tillgängligheten mycket bättre. För hjärtstoppen sker ju dygnet runt. Den tar ju inte paus efter arbetstidens slut. Och jag är övertygad att det handlar bara om att man inte har tänkt färdigt tanken. Jag själv hade en hjärtstartare eller har hjärtstartare hemma. Jag satte den på min carport. Den sitter ute i ett värmeskåp för de tycker inte om kyla. Och den är försäkrad, hjärtstartaren. Och alla grannarna vet om att den finns där. Så att jag delar med mig och med. Jag vill jättegärna att någon annan använder den. Jag helst inte använder den själv. Men så alla kan dela med sig av sina hjärtstartare. Och då kan vi öka tillgängligheten. Och detta tror jag man behöver upplysa om. Att möjligheterna finns. Och jag tror att det här när man pratar om hjärtstartare utomhus, och det första människor tänker, men tänk om de tar dem, de stjäler dem. Ja, så kan det vara naturligtvis. Men vi vet att det är väldigt lite stölder. Och det är ingen, vad ska man säga, det är ingen marknad på begagnade hjärtstartare. Är du intresserad av att köpa en begagnad hjärtstartare? Fungerar inte? Eller? Så att det är ingen sån marknad. Så att man, och de försäkras idag som man får en ny helt enkelt om de skulle försvinna. Det är ingen latcho-grej att ha hemma. Man kan ju inte använda dem när de behövs.
Men var någonstans finns det hjärtstartare idag?
Ja, där är ju, tittar man generellt på dem. Vi vet inte exakt hur många hjärtstartare som finns ute. För att det har aldrig blivit registrerat. Eller det finns ju många leverantörer av hjärtstartare. Alla sitter ju på sin information. Så det skulle varit intressant om alla hade kunnat tänka sig samarbeta och att vi verkligen får fram en siffra hur många som är placerade. Och det där vet vi egentligen därför att alla hjärtstartare är ju spårbara. De har ett serienummer och det är ju en medicinsk-teknisk utrustning, så det innebär att alla leverantörer måste kunna veta var de finns någonstans. Så informationen finns ju om man gräver lite grann, tror jag. Men jag skulle tippa på att det finns långt över 50 000 hjärtstartare. Jag tror inte det räcker på länge. Men det är den senaste siffran jag har hört. Men det är ju spekulativt det där. Men vi vet att av de här 50 000 så är bara knappt 20 000 registrerade i det här hjärtstartarregistret som vi har nationellt. Och tittar man av de som är registrerade i hjärtstartarregistret så sitter ju flertalet då på företag, offentliga anläggningar och så vidare. Men vi kan också inse, och det går också i det här registret, se vilka är tillgängliga dygnet runt, eller alltid tillgängliga rättare sagt. Och när vi tänder den lampan eller det reglaget så försvinner de flesta från registret. Så vi vet att det bara är en av 10 som är tillgängliga. Och det är detta vi måste ändra på. Men, och det är ju lite på något sätt, det är ju, jag säger inte att vi inte ska ha det på företag och så, för det sker ju där också. Men det är ju ganska liten sannolikhet att det sker på företagen. För tittar vi då att 70% sker i hemmet, så måste ju nästan följdfrågan vara, var ska vi ha hjärtstartaren? Det borde ju vara i hemmet ju. Eller åtminstone i närheten av hemmet. Om du inte har den i din egen garderob, så kan du kanske dela med grannarna eller bostadsrättsföreningen att den finns i trapphuset, eller att de som då har sina på företagen att de sätter ut dem, för det är kanske bostadsrätter runt omkring till exempel. Men i grund och botten så det är ju inte så att vi har inget register var vi har brandsläckarna. Vi bara förutsätter att de finns när de ska användas. Så vi måste tänka på samma sätt. För det är, för mig är det ingen skillnad mellan brandsläckare och den är ju jättebra när det brinner. Hjärtstartaren är bra när den har hjärtstopp.
Men det är ju ganska bra att veta om det händer någonting. Att snabbt kunna lokalisera var är närmast hjärtstartare. Jag kollade på, det finns en sida som heter hjärtstartare.se.
Nej, men det finns hjärtstartarregistret.se.
Så är det, kanske.
Och där är en app som är knutet till detta som heter Rädda hjärtat. Och det här registret ägs idag utav, och förvaltas idag av HLR-rådet i Sverige. Så att när du köper en hjärtstartare så blir du ju uppmanad att registrera hjärtstartaren, förhoppningsvis, i registret. Helt kostnadsfritt. Och det gör ju att det här registret kopplas ju samman så att SOS-alarm, när de guidar ut någon så kan de se att det finns en hjärtstartare och vad den är. Därför, och så som det är idag så är det ju bara bråkdelen av hjärtstartarna som finns där. Det finns ett system som man har byggt ut, det är ju rätt många år gammalt, börjar i Stockholm, som heter SMS-livräddare. Det innebär att det är ju människor i närheten av den drabbade som kan hjälpa och få dit hjärtstarten, starta hjärt- och lungräddning. Så det innebär egentligen att har du nu gått en hjärt- och lungräddningsutbildning så anmäler du dig till smslivräddare.se och då delar du med dig ditt telefonnummer i det här registret och då kopplas det tillsammans också med SOS Alarm kan man säga. För att när det sker ett hjärtstopp så kommer SOS skicka ut ambulans och räddningspersonal, men de kan också skicka ett sms till det här, den här mobilmasten som servar det här området. Så befinner du dig inom en viss radio från det här hjärtstoppet så kommer du på din telefon få hjärtstoppslarm, acceptera eller avböj. Och accepterar du så kan du få till exempel äldre man, Drottninggatan 15, närmaste hjärtstartare, optikon mitt över eller whatever. Och då gör att vi kan få dit människor och hjälpa, vi kan få dit hjärtstartaren så tidigt som möjligt. Och det här systemet har man spritt på 10 olika län i Sverige, dock inte Skåne, vilket jag tycker det är skamligt att man inte har, hur många människor ska dö? Det är klart att det här hjälper det här systemet, det fattar ju alla. Men det tar sin lilla tid helt enkelt. Men om vi inte registrerar hjärtstartarna i det här registret så syns de inte heller. Så det vi passar på här nu i hjärtuppropet också, det är ju att vi uppmanar ju alla människor till att registrera sina hjärtstartare så att alla kan se dem. Annars är det bara innehavaren som...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vet vad det är.
Om du säger så här att det ändå finns 50 000
minst
utplacerade, då funderar jag på så här, hur många skulle du uppskatta som tänker, hjärtstartare, om det är någon som ramlar ihop på gatan eller hemma eller så. Jag kan säga så här, jag hade inte tänkt hjärtstartare, jag hade tänkt HLR möjligen, och eftersom jag inte har gjort det på 40 år eller hur lång tid det nu är. så hade jag ju känt mig ganska handfallen. Och jag tror inte att jag är ensam i Sverige om det.
Nej, så är det ju. Och det är ju därför det är viktigt med de här utbildningarna. För i utbildningen till hjärt- och lungräddning så är ju hjärtstartare med. Du tränar idag hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Och det finns inga utbildningar idag där du bara tränar HLR. Utan hjärtstartarna är ett komplement i detta här. Och det är, så man försöker ju via utbildningsinsatser få människor att förstå att de här grejerna hänger ihop. Men det är ett utbildningsbehov ju. Och det är ju detta här nu som jag kommer att driva stenhårt i hjärtuppropet. Att vi får skolorna engagerade i detta. För jag tror att, ska vi nå i vår framtid. Vi kanske inte kan förändra detta nu. Men ska vi få någon ändring i framtiden så måste vi också påverka de som är vår framtid. Och det är våra barn och ungdomar. Och idag är det så att i skolan ligger i läroplanen att du lär barn och ungdomar hjärt- och lungräddning. Det ligger i årskurs 7-9. Och det brukar praktiseras på idrotten då. För det är idrottslärarna som lär ut det. Det ligger i idrott och hälsa. Så man gör det där. Och det vill jag ändå tro att de flesta skolorna faktiskt gör. Men jag vet att det finns svårigheter idag i detta på grund av att man saknar utrustning för att göra det. För det är lite grann så att idrottsläraren är oftast det minsta facket på skolan. De får en påse pengar av rektorn som ska räcka till bollar, nät och där ryms inte HLR-dockor i den budgeten tror jag. Så att man har svårt att bedriva en bra utbildning åt barn och ungdomar. Det är ju ett problem som vi ser. Det andra problemet som jag ser det är jag har två barn själv och de är ju vuxna nu. Den lille tror sig vara vuxen men inte riktigt nu. Hon är 18. Men de kom ju till mig när de skulle ha HLR i skolan och jag följde med dem på utbildningen där och idrottsläraren var inte riktigt bekväm i det men jag var med. Så jag ringar ju in de här problemen då med utrustning och liknande. Men varför börjar man i årskurs 7-9? Tror man att barnen klarar detta i yngre ålder?
Hur ung kan man vara för att lära sig?
Ja, så jag skulle vilja säga att med jättebra effekt, åtminstone från 4-6. Man delar in i 1-3, 4-6 och så vidare. Så att om man då lär barnen i årskurs 4 hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och dessutom gör detta varje år. De är i skolan för att lära sig, de är nyfikna och slänger du en hjärtstartare till dem, teknisk utrustning, de klarar det bättre än vad vi gör det. Alltså ungar idag är ju helt fantastiska med tekniken och de tycker det är roligt naturligtvis. Och det vi får då det är att vi har börjat i årskurs 4. När de går ut i 9 så har de gjort det x antal gånger varje år. De kommer ut i arbetslivet, de kan detta. De ställer krav på sin omgivning, att det finns utbildningar, att det finns hjärtstartare och så vidare. Jag tror att vi måste börja i den änden då. Men här måste vi hjälpa skolorna.
Hur många skolor har ens hjärtstartare hos sig?
Det har jag egentligen ingen uppfattning om, men jag skulle nog tro att det är fler skolor som inte har hjärtstartare än som har. Och framförallt är det ju så att man är det skolor så tror jag att du hittar dem på högstadieskolorna, inte på lågstadie och mellanstadie. Och det är ju, jag har suttit många diskussioner med rektorer och just om det här, om man säger ja men barn får inte hjärtstopp. Nej, det är väl rimligt att det inte är så, men det är väl en arbetsplats också. Så att det ska ju finnas egentligen på skolan också. Men framförallt det ska sitta på utsidan på skolan. För alla skolor ligger i närheten av bostäder som skulle vara hjälpta av den hjärtstartaren.
Men om du skulle säga så här, var ska det finnas en hjärtstartare? Ska du ha en hjärtstartare i varje hem och varje bil?
Det hade varit det absolut optimala. Annars behöver vi inte ha brandsläckaren heller ju. Men vi når kanske inte dit på många år nu. Det är ju detta som är problemet som jag ser. Dels är kostar de för mycket hjärtstartarna fortfarande.
Vad kostar de?
Ska du köpa en hjärtstartare så ligger de mellan 10 och 15 000. Det är rätt mycket pengar. Även man kan hyra dem idag runt 200 kronor, 300 kronor i månaden. Då börjar summan inte bli så kostsam. För jag menar, går jag på krogen och köper en flaska vin så kostar den betydligt mer än vad hjärtstartaren gör. Men jag tror inte det handlar om pengar. Jag tror det handlar om att man kanske inte har kunskapen om att man behöver en hjärtstartare. Man vet inte hur den fungerar. Och så är det egentligen döden vi pratar om. Man vill inte konfrontera sig med den här tanken. Det här är, det händer bara grannen, det händer inte mig. Men om det nu inte är så att vi når dit än att vi har en hemma så kan vi dela med oss i alla fall av de vi har genom att sätta det i villakvarter, att sätta det
en bostadsrättsförening. Det finns ju ingen, jag tror att alla kan inse det själv, att om man tänker sig en bostadsrättsförening med 30 lägenheter, det kostar 300 kronor i månaden att hyra en hjärtstartare, så det är ju ingen betungande summa. Men man tänker inte så, det är det som är problemet och det är detta vi ska påverka.
Jag vet att vi var inne på det innan vi började här, att man kanske till och med ska lagstifta om det.
Ja, kanske. Jag vet inte om det är rätt väg att gå.
Men jag tänker på nybyggnader av alla hus.
Ja, därför att det jag har märkt är ju att hjärtstartare är någonting som alltid är sekundärt. Man kommer med det i efterhand. Alltså det är någonting som inte är naturligt från början. Och jag tror att om vi ska nu få det i hemmen, så tror jag att det ska på något sätt komma från början. Det vill säga att när du bygger ett nytt hus, man behöver inte tvungetvis kanske tänka sig en villa då, men varför inte egentligen? För bygger du en ny villa idag och det kostar dig 5 miljoner, om det kostar 5 miljoner 10 000, så kan ju inte det vara någon skillnad i sammanhanget.
Då har man en tight budget.
Ja, då är det. Då har man valt bort mycket. Nej, men alltså, och sen får ju då, om den satt i garderoben då, precis som elementet eller vad det nu var för någonting som satt där, och sen får ju då innehavaren själv sköta den under tiden sen, men att den fanns med från början. Att, hur kan du bygga en buss idag som ska frakta x antal människor när det inte finns en hjärtstartare? Där sitter ju en brandsläckare i bussen, men där sitter ingen hjärtstartare.
Nu det gör det inte det.
Alltså. Nu har man börjat sprida det på senare, men det är ju tänket som måste in. Och bygger man bostadsrättshus idag, det måste ju kosta så mycket pengar så det är knappt sant, men om det nu sitter en hjärtstartare i trapphuset också, att den är inritad från början, att det inte är någonting som kommer sekundärt. Jag tror, får vi det tänket till, och där tror jag att bostadsbyggarna, de som bygger hus och de här stora offentliga byggnader, får ta sitt ansvar i detta och faktiskt ha med det från början. För det är ju ingen som tycker det här är en dålig idé egentligen. Det handlar inte om kostnad heller om vi pratar om de här summorna. Det ska bara tänkas på det.
Men är den här orsaken, du var inne på det förut, att det händer inte mig? Tror du att det är det största motståndet, så att säga? Eller vad är motståndet? Varför går man inte utbildning? Varför skaffar man inte en hjärtstartare?
Ja, jag sa, hade jag visst det så...
Ja, men vad möter så, du när du pratar med folk? För du gör ju det dagligen. Ja. Vad säger de?
Nej, men många... Jag tror att okunskapen är ju... Den är ganska utbredd om hjärtstartare framförallt. Som du sa innan, det mest självklara för dig är det med HLR. Att du skulle... Just hjärtstartarbiten. Även om vi nu har haft den sedan 60-talet. Så är hjärtstartarna fortfarande någonting som är läskigt. Som man inte har nått ut med. Men... Det är det jag menar, att vi måste få in det från barnen, alltså att man får in det från början i det här. Det är ganska så, det är ett stort arbete vi har framför oss i det här, men jag ger inte upp alltså. Jag kommer strida tills jag ramlar av pinnen av det här, för det här angår alla. Och det är inte ens en nationell angelägenhet, detta det är en global angelägenhet, alltså det är så många människor i hela världen. Jag tror att det är var tredje sekund i världen så drabbas någon av ett hjärtstopp. 25 000 om dagen.
Det är rätt mycket.
Ja, det är jättemånga. Det är ju hela populationen för New York, höll jag på att säga. Alltså, det är helt enormt. Att vi inte liksom... Och sen ska vi inte vara naiva och tro att vi kan rädda alla människor. För det kommer vi aldrig kunna göra. Men det måste vara värt om vi kan rädda någon liv till, känner jag. Allting måste vara värt om några liv till.
Men 10% är ju ändå väldigt lågt.
Ja, men det är ju många människor. Det är värdefulla liv.
Men vi kan rädda fler. Om du kan öka till 20%, har du dubblat det?
Ja, eller 11. Gärna för mig räcker eller 12. Bara det är mer än vad vi har idag. Och det tror jag absolut vi kan göra. Men det krävs att vi hjälps åt. Vi klarar inte detta liksom att bara... Vi måste... Hela samhällsapparaten måste vara med och påverka detta. Så för att gå till din fråga om lag eller inte. Jag tror inte det är en nackdel. Sen hur den lagen ska utformas, det kanske inte helt... För jag tror att vi kan ju inte utforma en lag att i ett hus så ska det finnas... Alltså din villa ska det finnas en... Kanske inte, men jag tror inte det är det mest självklara. Det kanske är lättare att stifta en lag att för varje offentlig byggnad ska det finnas en hjärtstartare. Det kan vi kan vi säkert få en lag till. Och jag vet ju att man har motionerat om detta några år, men det har fortfarande blivit verklighet. Så att jag, än en gång, vem skulle inte vilja detta?
Vilka är det du har med dig i hjärtuppropet?
Det är 18 stycken ambassadörer. Så 18 stycken, bland annat Carola, Joy Labero, Hass Andersson, ja, det är jättemånga, det kan man naturligtvis se på hemsidan, som alla engagerar sig i den här saken, som alla brinner för det här med hjärtstopp och att vi faktiskt kan hjälpas åt. Och de utgör ju, och jag kan säga att jag är så både rörd och så djupt tacksam att jag har de här människorna som ställer upp och med det här stora hjärtat som de har. För det är ju tyvärr så att ingen lyssnar på mig, inte hemma heller ens, men där man lyssnar lite grann på offentliga personer, så de hjälper ju också till i sina kanaler och sprida detta, och det, så det är guld värt för oss.
Vad kan vi vanliga göra som inte är kändisar?
Ja, det finns mycket man kan göra. Jag tror den här idén då om att vi måste hjälpas åt. Jag tror att alla, om alla bidrar lite, så kan vi nog nå en förändring. Som exempel då, som är väldigt mycket mer utbrett i andra länder, det är det här crowdfunding. Att man, om du till exempel i din by vill få två hjärtstartare till utsatta någonstans, så kan du starta en kampanj och få människor att donera då 5 kronor, 10 kronor. Till slut så är det pengar till att sätta ut en hjärtstartare. Så det kan vem som helst göra, och det är det lilla som bidrar. Och jag kan berätta om ett otroligt projekt som man gjorde i Belgien faktiskt. Att man gick till en väldigt stor matvarukedja då. Och man ville på något sätt att där den här, för ofta så finns de ganska centralt i byarna då. Och där det finns en sån här butik ska det finnas en hjärtstartare. Att man ville länka ihop den här tanken. Och det man gjorde då är att man satte upp en på fasaden att här ska hjärtstartaren sitta. Och den här butikskedjan hjälpte till då. Dels så startar man en kampanj i byn då via en sån här plattform, crowdfunding-plattform. Att jag samlar in pengar till en hjärtstartare, skänk 10 kronor. Och i matvarubutiken så frågar kassörskan, kan vi lägga på 2 kronor på till på ditt kvitto? Så går det till hjärtstartaren som vi ska ha till byn här. Och vem vill inte göra det? Du scannade dina varor med kassen där, så fanns det att du kunde scanna 2 kronor till en hjärtstartare. Det tog 3 dagar. Sen har de utrustat alla kedjorna, hela kedjan med de här hjärtstartarna.
2 dagar?
3 dagar.
3 dagar?
3 dagar, så var det löst. Det var till och med pengar över. Så att jag tror att alla vill hjälpa till. Och vi kommer då i hjärtuppbudet också starta detta nu. Att man får möjligheten att gå samman. Det kan vara företagarna i byn, det kan vara föreningen, att vi vill ha en hjärtstartare till vår fotbollsförening. Var med och stötta oss, för det är inte mycket pengar som måste ihop om man hjälps åt. Så jag tror att det är ett nytt sätt att finansiera detta om nu. Och jag är helt övertygad att om man från fotbollsklubben skulle vilja ha en hjärtstartare, så det lokala näringslivet lägger säkert några slantar också. Så tillsammans. Så det kan vara din villakvarter, det kan vara din, ja. Så att det finns många sätt att lösa det, tror jag.
Och så ska vi ha utbildning också.
Utbildning är ju viktigt. Annars är vi ju tillbaka i samma där, att vi sätter en grej så är ingen som vet hur den fungerar och så.
Hur skaffar vi oss utbildning?
Den är ju tuffare. Där är ju som sagt, skolan är ju viktigt att vi börjar i. Så att vi får med oss där från början. Sen måste det till utbildningar lokalt i varje. Och det finns ju organisationer idag som utbildar. Civilförsvaret är en sådan. Röda Korset har väl inte så mycket idag längre med utbildningar, men det finns, det är ju samma där, där kan vi också hjälpas åt. Kommunen kanske, men det här är ju inte en angelägenhet för fotbollsklubben, det är ju egentligen kommunen ju. Kommunen är ju, alla invånare i kommunen ska man ju trygga. Kommunen har säkert någon lokal som de skulle kunna bjuda ihop ett antal kvällar till, och de som vill kan gå på en utbildning. Där finns hur många sätt som helst, men än en gång, vi måste börja tänka på det. Vi måste hjälpas åt.
Om du så här i slutet av vårt samtal får själv fundera lite framåt och dina framtidsdrömmar. Hur ser det ut så här om en 10 år i den här frågan i Sverige?
Ja, om 10 år så är jag övertygad att jag har lyckats få styr på alla skolorna i landet så att vi börjar i rätt ända, att vi får barnen utbildade. Jag ser också framtiden att det finns en lag på hjärtstartare och att man kanske skärper upp de här kraven också på arbetsgivarna. Att det faktiskt på din arbets... Det är ju, där finns ju en lag idag i arbetsmiljölagen som säger ju att du ska ha utbildning i hjärt-lungräddning. Det regleras. Det regleras inte om hjärtstartare. Men det står i arbetsmiljölagen att du ska ha människor och beredskap, kunna HLR. Du ska repetera den kunskapen. Men att man styr upp det lite grann mer. Hur ofta ska vi repetera den? Hur många ska delta och så vidare? Att vi blir mer tydliga. För då får vi med oss arbetslivet också. Alla som är i arbetslivet får med oss skolorna. Och sen får vi försöka lokalt få fler kommuner att ta. För de flesta kommuner idag har faktiskt satsat och gjort. Man har ju tagit pengar från skattebetalarna och köpt hjärtstartare. Vi ska bara utnyttja dem lite bättre och se till att människor kan använda dem. Så där har kommunerna mer att göra och jag är helt övertygad att vi har fått med oss kommunerna i detta. Så det är också nu för hjärtuppropets sida att vi ska hugga kommunerna helt enkelt.
Hugga kommunerna tror jag får bli slutordet i det här samtalet. Du har ju varit på tv och några gånger och lite presskonferenser och sådär. Men det här är nog din första podd. Hur tycker du att det här samtalet har känts?
Nej, men det är lugnt och du är inte så farlig som de har sagt. Nej, nej, men jag tror att det är viktigt. Jag kan tycka att den här saken är så stor. Jag har väldigt svårt att komprimera den på 2 minuter på tv då. Och det har varit en otrolig upplevelse för mig. Jag har aldrig i mitt liv varit i en podd och jag har inte varit på tvn heller. Men, och jag gör inte det med ett jätteleende på läpparna. Men jag inser ju att om vi ska få ut det här så måste jag måste nog ta det obehaget och vara nervös i tv-sändningar och i poddar och liknande för att få ut budskapet. För kan jag bara vara med om några liv till så jag tar gärna den pucken helt enkelt.
Jag tycker du har sett hyfsat glad ut här
ja,
i 2 timmar
nästan.
Ja, men det är klart
att det är inte lika roligt att sitta i en direktsändning i tv och försöka säga det jag har gjort på en timme i 3 minuter.
Du kan ju låtsas att du sitter i en podd.
Ja, nästa gång. Ja, det är ju träning och färdighet naturligtvis. Men jag är väldigt glad att jag har fått komma hit.
Ja, härligt.
Kan jag inspirera människor att ta vid, för det är en stafettpinne. Så bara kom igen nu Sverige, vi kan detta. Bara vi hjälps åt.
Om du skulle vilja se någon i den här podden som jag intervjuar, vem skulle det kunna vara?
Jag skulle säga Lasse Kronér.
Varför då?
Han har ett stort hjärta och driver något som heter Glädjeresan. Som handlar om att samla in pengar till, i detta fallet så står han till att utrusta åldershemmen med tv-apparater så de gamla hade någon möjlighet att kunna se tv också istället för den här 32-tummaren de hade från kommunen.
Är han med i hjärtuppropet också?
Han är en av ambassadörerna.
Bra, så den kontakten kan du förmedla?
Absolut, ja. Spännande här.
Ja, det tror jag säkert. Det är faktiskt någon jag har tänkt på tidigare vid några tillfällen. Du, om man nu vill ha tag på dig, veta mer om det vi har pratat om här, ge oss hur man gör.
Man går in på hjärtuppropet.se och när ni ändå är där så är det en viktig sak jag vill säga. Vi håller på att göra en namninsamling för att påverka politiker. Skriv under denna namninsamling så vi blir många människor som kan påverka. Det är bara ditt namn och din mailadress så kan vi påverka. Så hjärtuppropet.se.
Björn Jardeland, ett stort tack att du ville vara med på den.
Och tack för att vi kom hit. Vad trevligt.
Du har lyssnat till det 121 avsnittet med Björn Jardeland. Gillar du spännande möten extra mycket och inte kan hålla dig till nästa avsnitt? Gå då in på patreon.com och teckna ett abonnemang så får du lyssna till alla kommande avsnitt i reklamfri version 4 dagar före alla andra. Nästa avsnitt ja, då kommer du få lyssna till Dalila Adilagic, rektor på NTI-gymnasiet i Kristianstad som tack vare sin bosniska bakgrund begränsade en skolattack som kunde sluta riktigt illa. Ett superspännande och till viss del ganska läskigt avsnitt. När vi spelar in det här avsnittet så vankas det semester 2022. Då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och fundera på alla saker ni ska göra före julafton. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.